بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شير ليشنري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا ska jag inshallah prata om hur en muslim bör uppfostra sina barn. Och det här ämnet är viktigt för oss alla. Vi alla vill att våra barn ska ha ett bra liv i det här livet och inshallah vinna paradiset i livet efter detta. Och att uppfostra barn, det börjar redan faktiskt innan barns födelse. Det är att mannen ska välja rätt fru och frun ska välja rätt man. Alltså man ska välja den som har tro. För att barnen, eftersom barnen tar föräldrarnas tro. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har lärt oss att även vi ska välja ett fint namn, ett islamiskt namn för sina barn. Sedan kom det här rätten som barnen ska ha, det är att de ska få amma från sina mammor. Och Allah subhanahu wa ta'ala har beskrivit detta i surat al-Baqarah: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i den här versen att mammorna ska amma sina barn två år för den som vill komplettera, alltså maximum två år att mamman ska amma, förstås om hon har fått mjölk och hon har och hennes hälsa är bra. Så det är rekommenderat enligt islam att mamman ska amma. Och så även medicinskt förstås, det är bekräftat att mammans mjölk har mycket näringar som kan vara bra för det här lilla barnet. Och det man även hör från mödravården att mamman ska amma sina barn när de är små. Och så sen föräldrarna ska försöka hitta en bra miljö. En miljö som där det finns tro, där det finns lugnhet och där det finns trygghet. För att barnen ska växa och få ett bra liv, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala har i surat al-An'am 162 sagt Muhammad säg och även att vi allihopa ska säga att vår bedjan och det som vi slaktar och hela vårt liv och även vår död är för Allah subhanahu wa ta'ala. Alltså vi lever för Allah subhanahu wa ta'ala. Vi kommer att dö och möta Allah subhanahu wa ta'ala. Så hela vår tillvaro ska vara anpassat enligt Allah subhanahu wa ta'alas vilja. Därför är det viktigt att man visar sina barn vår tro, att de ska lära känna islam och att de får avsikten är att de ska få ett bra liv i detta och så inshallah vinna paradiset. Eftersom Allah subhanahu wa ta'ala, det är han som har skapat oss allihopa, så Allah subhanahu wa ta'ala vet bäst vad som är bra för oss och för våra barn. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt i en hadith att hur man uppfostrar sina barn, sagt att leka med dem och så umgås med dem, leka med dem tills de blir 7 år. Alltså från första dagen och ända till 7 år, så är man ska helst ha det som lektid. Alltså man ska leka och spela med dem. Sedan nästa 7 åren, alltså från 7 till 14, att man ska, det här är inlärningsstadie, alltså eftersom den tiden barnen frågar föräldrarna om saker och ting. Och det är väldigt viktig och känslig ålder, alltså från 7 till 14, eftersom den tiden är barnen tar i sig mycket information runt omkring sig, frågar en hel del, frågar föräldrarna varför blir det natt, varför blir det dag, varför himlen blå och så vidare. Så det är såna här frågor barnen, eftersom barnen vill ta i sig information. Och då profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt till oss, just under den perioden från 7 till 14, ni ska lära dem så mycket ni kan. Sedan efter de 7 åren, alltså från 14 till 21, då ska ni vara kompisar med dem. Alltså ni ska behandla dem som de är vuxna, prata med dem som vuxna personer och så vidare. Sedan vi vet att faktiskt de muslimer som bor här eller som bor i väst har lite kanske svårare att uppfostra sina barn, eftersom barnen får en hel del som kan kollidera mot islam, särskilt i skolan, eftersom de får inte det här information om sin tro. Därför föräldrarna måste ta mera och större ansvar för att lära sina barn om just sin tro, om islam. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt i en hadith: kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Varje barn föds som muslim. Så vilken barn som helst föds som muslim eller har tror på en gud, kommer att tro på ett liv efter detta. Men det är föräldrarna, alltså mamman, särskilt mamman, eftersom hon umgås mer med sina barn. Fa'abawahu, alltså föräldrarna ändrar deras religion. Föräldrarna väljer deras religion. Fa'abawahu yumajjisanihi yunassiranihi aw yuhawidani aw yumajjisani. Så föräldrarna väljer tron, han ska eller hon ska vara kristen eller jude eller dyrka eld eller bli ateist och så vidare. Så Allah subhanahu wa ta'ala har beskrivit att profeterna hur de tog det på allvar när det gäller att barn uppfostran. Man ser i surat al-Baqara vers 133, när Jakob var nära döden, han samlade sina barn kring sig och frågade den här frågan. Allah säger i Koranen: am kuntum shuhada id hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. När Jakob var nära döden och han samlade sina barn kring sig, han ställde den här frågan till sina barn: vem ska ni dyrka efter mig? Vem ska ni dyrka när jag går bort? De sa: vi ska dyrka din herre, och alltså Allah subhanahu wa ta'ala, och Abrahams herre och Samuels herre och Isaks herre. Det är bara en gud, ilahan wahidan, wa nahnu lahu muslimun. Och just för den herren vi underkastar oss och vi är muslimer inför Allah subhanahu wa ta'ala. Även det finns en vis man, Allah subhanahu wa ta'ala har berättat om honom i surat Luqman, och han heter Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Den här vise mannen, det sägs att han var från Abyssinien, Habesha. Han frågade sin son, Allah beskriver det här i vers 13 surat Luqman. Han frågade sin son: min son, dyrka inte någon annan bredvid Allah subhanahu wa ta'ala. Att dyrka någon annan eller mångdyrke är en stor synd, är alltså du förtrycker dig själv om du gör det, om du dyrkar någon annan bredvid Gud. Och Allah subhanahu wa ta'ala har beskrivit, fortsätter med surat Luqman, vers 17. När den här vise mannen Luqman ger råd till sin son, han säger så här: ya bunayya aqim as-salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmi al-umur. Min käre son, utför bönen och påbjud det goda till människor och försök hindra människor från att göra det onda, och så ha tålamod över det. inna dhalika min azmi al-umur, att det här bland de stora uppgifterna. Och det är så att om man ser det här, att han först ber honom att han ska göra bönen, göra goda gärningar och så hindra människor från det onda. Och så sen säger han ha tålamod. Det betyder att om du tar rätta vägen, raka vägen, om du väljer vägen till islam, då ska du veta att det inte alla människor ska vara nöjda med dig. De var inte nöjda med profeten sallallahu alaihi wasallam. Och var säker, om vi frågar majoriteten av människorna, om vi säger det finns 6 miljarder på jorden, om vi gör statistik, vilka som är troende och vilka som är icke troende, vilka som tror på Gud, vilka som inte tror på Gud, statistiken faktiskt kommer att visa att majoriteten inte tror på Gud. Det är Allah subhanahu wa ta'ala, det är inte något från mig själv. Allah subhanahu wa ta'ala säger وَإِن تُطِعْ أَكْثَرْ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Om du går efter majoriteten, de kommer att vilseleda dig från Allah subhanahu wa ta'alas väg. Därför du ser att Luqman här säger till sin son: min son, ha tålamod för det som kommer att drabba dig. Alltså det betyder att folk kommer att trakassera dig. Var övertygad om det. Tror inte att bara du säger att du är muslim, alla ska applådera för dig, ja, mashallah och så vidare. Nej. Kom ihåg att det kommer finnas folk som hatar dig, trakasserar dig, säger dåliga ord till dig. Så ha tålamod. Så utför bönen, gör goda saker, hindra människor från det att göra ont, och sen ha tålamod. Wasbir ala ma asabak. Inna dalika min azmil umur. Sen Allah subhanahu wa ta'ala säger så här, surat Taha 132: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Allah säger säger till oss att man ska beordra sin familj, sina barn, att de ska göra salat. Samtidigt man ska ha tålamod över det. Alltså tålamod över att ofta säga. Alltså inte bara en gång. Någon säger, ja, jag frågade 1, 2, 3 gånger sen, det hjälpte inte, då är det ingen chans. Nej, Allah säger wastabr, och det är högsta graden av tålamod. Det finns sabr, och det finns Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt det här ordet ofta, sabr, sabbar, sabr. Men det här wastabr, det är det starkaste. Och ha ofta tålamod. Alltså tålamod, det blir något naturligt hos dig. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Även Abraham, det här handlar om profeterna, hur de tog det på allvar att uppfostra sina barn så att de kommer att ha tro. Så Abraham alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Baqarah 132 beskriver: وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Abraham, när han ger råd till sina barn, och så Jakob till sina barn: Allah har valt religionen för er, så dö inte tills du blir muslim. Och vi, alltså man vet inte när man ska dö, men det betyder att följ islam, så du kanske dör, så låt inte att du ska dö tills du blir muslim. Alltså vara alltid förberedd, alltid följa islam innan du dör. Och vi förstås vet inte nu hur och var vi ska dö. Därför vi alltid ska följa islam och vara förberedda för det. Och även Ismail, Samuel alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala berömmer honom och säger: وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. Han, Samuel eller Ismail, han beordrade sin familj att utföra bönen och betala almoseskatten till fattiga, och han, Allah subhanahu wa ta'ala, var nöjd med honom. Det här Allah beskriver det i surat Maryam vers 55. Så vad har vi för plikter inför våra barn? Nummer ett, att göra mycket dua för dem. Att man frågar Allah subhanahu wa ta'ala att vägleda dem sin rätta väg. Att de ska ha det bra i det här livet och ha det bra i livet efter detta. Jag tror att alla föräldrar tycker mycket om sina barn, vill ha det bästa för sina barn. Må Allah skydda dem och hjälpa dem och ge dem Allahs rätta väg, inshallah, och ge dem paradiset i livet efter detta. Nästa punkt är att vad har vi för plikter mot dem? Det är att lära dem att de också ska göra dua, alltså be Allah subhanahu wa ta'ala, be Allah subhanahu wa ta'ala om nåd, om hjälp och så vidare. Nummer tre, att föräldrarna ska helst veta vem de umgås med. De umgås, eftersom barnen kan få kompisens religion. Är barnen kompisarna värstingar? Är kompisarna inte har någon tro? Är kompisarna mot islam? Så kommer dessa barnen också få samma, kan man säga, moral och samma religion, ja? Samma religion som sina kompisar. Det är för föräldrarna bör veta vilka kompisar barnen har och vilka de umgås med. Nästa punkt är att ibland öppna dialog med dem. Att fråga dem hur ser de på saker och ting, hur ser de på livet, hur ser de på framtiden, hur är de i skolan. Och det är också faktiskt viktigt att öppna den här kanalen med dem och försöka vara ärliga och öppna med dem. Nästa punkt är att man frågar dem hur mycket de tycker om Allah subhanahu wa ta'ala. Eftersom tyvärr många bara frågar vad är den färgen som du mest tycker om, eller din favorit klänning, eller din favorit frisyr, men man frågar sällan hur mycket han eller hon tycker om Allah subhanahu wa ta'ala och tycker om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så det är man ska försöka förklara, att det är Allah som har skapat oss, det är Allah som har gett oss allting, det är Allah som, så även att man ska tycka mer om Allah subhanahu wa ta'ala än ens våra föräldrar. Så det är att en förälder ska lära sina barn. Nästa punkt är, och också viktig, är att försöka ofta sätta på Koran när barnen är hemma. Så barnen kommer ihåg Allah subhanahu wa ta'alas ord och få änglar i hemmet, eftersom det hemmet där Koran läses där, så kommer änglarna in. Nästa punkt, att föräldrarna har, eller särskilt pappan här, har ansvaret att försörja barnen och inte låta dem behöva kläder eller mat eller och så vidare, eller medicin. Så det är pappans ansvar att försörja dem så att de får hyfsat liv. Men han får inte låta dem överdriva med, kan man säga, eller slösa med pengar, utan det allting måste vara måttligt. Och inte vara snål heller mot dem. Nästa punkt är att bry sig om att barnen ska få en bra utbildning, bra kunskap, att de var lärorika, att bry sig om sin förstånd genom att läsa bra böcker, läsa böcker som kan vara nyttiga för deras kunskap och så vidare. Så de får lite mera kunskap. Försöka lära dem läxor, lära dem, försöka vara med dem så att de får bra betyg och så vidare. Nästa punkt är att föräldrarna måste lära barnen att hur man gör bönen och vad är reglerna, till exempel när man gör tvagningen och så bönen och så fastan, hur man fastar. Allt det här är förstås, eftersom det är plikter för varje muslim, så föräldrarna ska börja med det här redan i tidig stadie. Förstås, vi vet alla regler, det börjar, alltså plikter för barn, det börjar från puberteten, men man ska helst börja lite innan så att det inte blir över dag och natt alla regler kommer på en gång, utan man måste, kan man säga, inledningsstadie lite bra tid innan det. Så till exempel man ska lära dem göra salat redan vid 6 års ålder, och så börja, kan man säga, ge dem mera råd ju äldre de blir, inshallah. Nästa punkt är också viktigt, att man inte slår sina barn, särskilt över ansiktet. Och förstås är profeten sallallahu alaihi wasallam är vår exempel. Han har aldrig slagit ett barn och aldrig slagit en kvinna. Därför är det inte islamiskt faktiskt att slå barn. Och det här att slå barn gör att barnen blir fega faktiskt. Därför att de kommer att inte lita på människor, särskilt när de är ute, eftersom de tror att så länge de gör misstag så blir de slagna. Så att slå är inte, kan man säga, islamisk. Tyvärr, det finns många föräldrar som inte förklarar för sina barn, utan så fort de gör ett fel, gör ett misstag, de börjar slå utan att resonera och förklara för dem att det de har gjort är fel. Så att man ska undvika helt och hållet att slå barn, utan man ska försöka förklara, man ska försöka ge dem råd och så vidare. Nästa punkt är, vissa föräldrar, de tror är att det är bra uppfostran att ge dem precis det de vill. Och det är helt fel förstås. Att tillåta att de får göra vad som helst är förstås väldigt farligt. Eftersom de måste få veta att det här livet är inte så lätt. När till exempel barnen säger, pappa, jag vill ha en cykel. Ja visst, då får du en ny cykel. Sen efter två år, pappa, jag vill ha en ny cykel, det har kommit en ny modell. Ja visst, bara släng det första, du får en ny. Pappa, jag vill ha en ny mobil, ja visst, du får. Så det här faktiskt, barnen tar väldigt lätt för sig. Alltså de tror att det, även när han blir vuxen, han vill ha direkt saker och ting framför sig. Får han inte så kan han eller hon gå och stjäla och göra brott och så vidare, eftersom det barnet har lärt sig att det är väldigt lätt att få. Jag kan bara ge dig exempel. Om vi säger att du har ett barn och du vill, kan man säga, att barnet säger, pappa, jag vill ha en cykel. Du säger, okej, min son, du ska få en cykel, men jag vill att du ska faktiskt spara lite. Du får veckopeng, till exempel 20 eller 30 eller 50 kronor. Jag vill att du ska spara 20 kronor varje vecka. Och så sen när det blir 300 kronor, så då har du samlat halva, till exempel det här, du har samlat halva summan för att köpa en cykel, och resten, andra halvan, kommer jag betala. Det här är exempel ett. Exempel två, att den som bara får precis, ja, vill du ha en cykel, ja, du får direkt en ny cykel. Vilken tror du, är det den första eller den andra bryr sig mer om sin cykel? Jag tror att den första bryr sig mer, eftersom han har kämpat och sparat och sådär för att köpa, för att samla ihop halva priset för just den här cykeln. Så han kommer att bry sig mer om sin cykel. Han ska vårda sin cykel. Medan den andra, nej, han tar det väldigt, nej, jag har fått det billigt, jag har fått det gratis. Och jag bryr mig inte om det går sönder, om det blir stulen. Nej, det jag kan lätt få en ny igen. Så det här, man måste lära dem att det här livet, man måste jobba, man måste kämpa för det. Man måste inte, allting kommer så lätt. Nästa punkt, att vissa föräldrar faktiskt lär sina barn att de ska muta andra eller bli mutade. Så att exempel, om vi säger så här, att när du säger till ditt barn, kom och bädda din säng så får du en 10 kronor. Och så, så nästa dag, min son kom bädda din säng och säger, mamma hämta 10 kronorna då. Så han har lärt sig att saker och ting måste göras och man måste få betalt för det. Nej, utan man kan säga till exempel, kom och bädda din säng. Och han bäddar sin säng. Nästa dag, kom bädda din säng och så vidare. Sen du säger, ja du har varit så duktig och du har lydit mig, du har varit så lydsam, så får du här 20 kronor. Det här är helt okej. Så i efterhand, men att allting måste villkorligt, att du måste betala för att han eller hon ska göra det, det här kan göra att den personen lär sig att muta och bli mutad. Nästa punkt är att föräldrar ska försöka få barnen att även vara med i sina beslut. Till exempel han frågar dem, alltså att resonera med barnen. Jag försöker ta upp frågor tillsammans. Vad tycker ni, var ska vi gå på semester i år? Och det här barnet faktiskt känner sig att är med i familjens beslut. Även om barnet är litet, så sen man kan faktiskt ibland ta deras val. I år ska vi åka till exempel till Tyskland, till någon släkt, eller vi ska till det här landet på semester, eller att vi ska ta en sommarstuga och så vidare. Så att på det sättet man låter barnet också är med i familjens beslut, och det är faktiskt barnet kommer att lära sig att nej, men ibland de lyssnar på mig också, och så kommer att känna sig stolt. Nästa punkt är att inte ljuga. Det finns föräldrar faktiskt lär sina barn att ljuga. Hur? Det är väldigt enkelt. Till exempel någon knackar på dörren och så barn går och öppnar dörren, och så det är till exempel någon kompis till fadern eller till en kompis till mamman. Så mamman eller pappan säger till honom, jag är inte hemma. Så hon går och säger till min pappa, tyvärr är inte hemma, eller min pappa sover. Barnet är inte förstås dum. Barnet vet att mamma eller pappa har ljugit. I det här fallet så lär sig barnet att nej, men då är det helt fri och fröjd, det är helt fritt framför mig att jag också ska ljuga. Eftersom barnen ser sina föräldrar som exempel. När de ser att mamma ljuger, pappa ljuger, de säger då är det är helt okej för mig också att ljuga. Eller till exempel gå till barnavårdscentralen och säga nu är det vaccination, och då mamman eller pappan säger så här, nu ska du få spruta, och det gör absolut inte någon ont. Och så när du får sprutan och du säger aj, och det gör faktiskt ont att få spruta. Så man ska helst säga, min son eller min dotter, du kommer få en spruta. Det kommer göra lite ont, men det går över och så vidare. Så du är vuxen och ger den hopp och så vidare. Så att man ska vara ärlig och inte ljuga. Det finns inte så kallat vita lögner eller svarta eller röda lögner. Lögn är lögn, oavsett om det är. Så profeten sallallahu alaihi wasallam såg att en kvinna frågar sitt barn, säger, kom hit så ska du få en daddel. Du ska få en daddel. Så profeten sallallahu alaihi wasallam frågade henne, ska du verkligen ge barnet det här daddeln, eller du bara vill att den ska komma? Säger, ja, jag ska ge honom, ja Rasulallah. Så profeten sallallahu alaihi wasallam sa till henne, om du inte hade gett honom det här daddeln, så ska det här räknas för dig som lögn. Så det, lögn är faktiskt en väldigt ful sak, att man ljuger själv hemma och så ljuger mot sina barn, och så låter barnen ljuga också mot sina föräldrar. Och så även, alltså man ska försöka lära dem att de alltid ska säga sanningen. Man kan ta exempel, om vi säger att någon har slagit sönder ett fönster. Och så pappan eller mamma säger, vem har slagit sönder det här fönstret. Jag lovar jag inte ska slå honom eller henne. Och så en av sonen säger, eller dottern säger, ja mamma, det är jag som har, men du har lovat att inte slå mig. Och så mamma och pappa kommer och så slår honom eller henne. Så hur ska, jag menar, det här barnet kommer aldrig säga sanning. När man har sagt sanningen att den har slagit sönder, men kan man säga trots det mamman eller pappan har gör honom illa på grund av det, och då kan barnet aldrig mer säga sanningen, även om han, eftersom han vet, han får reda på att han kommer att straffas ändå om han har gjort något fel. Sen det är också viktigt att nästa punkt, att man låter barnen lär sig att klara sig självständigt. Till exempel när de vaknar, mamman eller pappan säger till dem, ja, nu ska du bädda sängen, eller nu ska du samla dina kläder och så gör i ordning dina böcker och så, så att de lär sig vara ordentliga själva. Tyvärr vissa mammor, eller många mammor, vill vara, göra sig som betjänter, och så de lagar mat och diskar efter dem, och allting, det är som hotell, allt det är enkelt för dem. Nej, utan de ska lära sig klara sig själva, göra sig i ordning själva, göra rent, städa sitt rum själva och så vidare. Det är också viktigt att nästa punkt, att man gör inte någon skillnad mellan barnen. Vissa kanske låter sönerna göra vad som helst, men döttrarna får inte göra något. Utan det här ska han ska förstås vara rättvis med alla sina barn och inte göra någon skillnad. Nästa punkt är att man försöker följa utvecklingen. Jag menar, barnen, om barnen säger pappa jag vill ha, eller jag vill ha en spel, eller en, kan man säga, det som nya dataspel eller vad det är, så pappan eller mamman kan inte säga nej, men i min tid hade jag aldrig såna tv-spel eller dataspel, så ska du inte heller ha. Men så man ska följa utvecklingen som finns, jag menar, så att barnen inte känner sig att han, kompisen har och han eller hon får inte det. Då man försöker tillfredsställa ibland deras vilja eller deras önskemål. Men inte förstås alltid, som jag nämnde förut. Nästa punkt är att kom ihåg att barnen alltid tittar på dig och har dig som exempel. Därför att man ska alltid försöka vara exempel när det gäller moralen, när det gäller beteende, när det gäller tro, när det gäller följa islam. Så barnen ofta ser dig som exempel. Så låt också vara det. Bli exempel framför dina barn. Det är också viktig sak är att det finns föräldrar som när han jämför sina barn, säger jag ser att du är bättre än din bror, eller du är bättre än din syster. Så det här kan göra att den andra som du har jämfört med kan faktiskt bli väldigt avundsjuk. Och eftersom du har föredragit någon framför någon annan, du har gett mer värde till någon framför den andra. Och det här faktiskt kan göra så att den andra ibland önskar att den första ska dö. Och det man lär sig från surat Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala beskriver om profeten Yusuf alayhi salam, när hans pappa Jakob hade lite mera kärlek till Yusuf och Benjamin, så de andra nio syskonen, de blev så avundsjuka på på Josef alaihissalam och Josefs bror Benjamin. De var från olika mödrar, det är inte vårt ämne nu, men så att de bestämde sig för att döda Josef alaihissalam. Idh qalu la Yusuf wa akhuhu أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. سورة يوسف. الله سبحانه وتعالى بسكيبر هير أت يوسف سيسكون دومنية سيسكون دوم سا أت vår far har mera kärlek till Yusuf. Och för att rätta till det här, för att låta vår far tycka om oss också, så ska vi döda Josef. Döda Josef, då är vägen fridd framför vår far att han ska tycka om oss. Så titta det här, hur kan avundsjuka skapa. Sen, föräldrar ska lära även sina barn att de ska även hjälpa fattiga. Till exempel när man tar sina barn någon gång till moské, så ska man ge dem en 20-lapp eller en 10 och säga till dem, gå och lägg det i burken, det går till fattiga och behövande människor runt om jorden. Så det här kan barnet ha, man vill att barnet ska ha den här känslan mot fattiga och hjälpa fattiga, eller försöka försörja ett fadderlöst barn och skriva det på barnets namn, så när det kommer brev att barnet ser att den har hjälpt en fattig. Och det är faktiskt låter barnet bry sig om andra och hjälpa andra. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt i en hadith, när Adams barn dör, alltså vi alla är Adams barn, så våra gärningar tar slut. Alltså när vi dör förstås, vi tar inte något med oss, men tre saker faktiskt kan du ta med dig. Och en av dem, att när du har dött och du har lämnat efter dig barn som ber Allah subhanahu wa ta'ala, ber för dig att du ska ha det bra, ber att Allah ska förbarma dig, ber Allah subhanahu wa ta'ala att förlåta dina synder, så faktiskt det kan nå dig. Och det kan hända att någon har hamnat i paradiset, inshallah, vi allihopa hamnar inshallah, bidnillah, kommer hamna i paradiset. Så det kan hända att din placering blir bättre, blir högre i paradiset. Du undrar varför, de säger ja, det är din son eller din dotter på jorden har frågat Allah subhanahu wa ta'ala att ge dig bättre plats, ge dig Allah ska förbarma dig, så på grund av det barnet att Allah subhanahu wa ta'ala har gett dig bättre plats. Och så även förstås det man tar med sig, även att du har lämnat efter dig något som kan vara till nytta. Du har till exempel spelat in ett kassettband eller tryckt en bok eller kunskap som folk kommer att ha nytta med. Eller att du har kanske byggt en moské, eller du har grävt en brunn där vattnet kommer ut till folk och så vidare. Eller odlat ett trä. Alla dessa kan vara sadaqa, jariya. Och så även efter döden så kan du få belöning. Om du har byggt en moské, så varje person som kommer och ber in i moskén får du en kopia av hans salat. Och så du får belöning förstås även när du har hamnat i livet efter detta, du har hamnat i paradis, du får säkerligen inshallah belöningen, fortsättning av belöningen. Det finns Musa alayhi salam frågade Allah subhanahu wa ta'ala. Det här finns i israeliska berättelser, sägs att Musa alayhi salam frågade Allah subhanahu wa ta'ala, vem blir min kompis i paradiset? Så Allah subhanahu wa ta'ala svarade Mose, den första mannen som kommer till dig, så han är han är din kompis i paradiset. Så han, det kom en man som han inte kände, så Mose frågade honom om han fick följa med honom. Ville se, Mose ville se vad är det han gör, vad är det han håller på med. Så när han kom hem, så han han kom, innan han kom in, han gick till sin mor och så kysste mammans panna och så gav henne lite mjölk. Och så Mose frågade den här mannen, gör du alltid det här med din mamma? Han sa ja, alltid när jag kommer in, jag kysser hennes panna, jag ger henne lite mjölk. Och så Mose frågade honom, vad är det hon säger till dig? Titta här vad hon säger. Den här mannen sa, alltid hon säger, hon gör den här dua. Hon säger, Allah gör att min son blir kompis med Mose i paradiset. Subhanallah. Titta här hur föräldrarnas, alltså moderns bön till sina barn hjälpte. Så Mose direkt kände igen, ja, det är därför Allah har uppenbarat till mig att den här personen skulle bli min kompis och att Allah har accepterat hans mors bedjan. Så glöm inte att fortsätta be att Allah subhanahu wa ta'ala ska ge stark iman, och tappa inte hoppet och fortsätta göra dua till dina barn inshallah. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt i en hadith till Ibn Abbas, sa till honom, du pojken, ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfadillaha yahfadhuk. Så han, profeten sallallahu alaihi wa sallam, gav råd till honom, sa till honom, bevara Allah så kommer Allah bevara dig, och bevara Allah så ser du Allah framför dig var du än är, så Allah är med dig. إذا سألت فاسأل الله, om du frågar någon så fråga Allah först. وإن استعنت فاستعن بالله واعلم لو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء, om hela samhället, hela nationen samlas för att göra dig något gott, de kan inte göra det tills Allah accepterar det. Om hela nationen samlas för att göra dig ont, de kan inte göra dig ont tills Allah har accepterat det. Så vi vet från den här hadithen att allting tillber Allah subhanahu wa ta'ala. Allting underkastar sig Allah subhanahu wa ta'ala. Allting går efter Allah subhanahu wa ta'alas regler. Så även, jag menar, föräldrarna måste göra sitt bästa för sina barn. Att de ska ha tro. Är det någon av oss önskar eller skulle acceptera att hans barn slängs i elden? Wallahi, ingen av oss vill ha det. Wallahi, vi alla vill att våra barn ska hamna i paradiset. Vi alla vill att våra barn, våra käraste, ska ha ett bra liv i detta. Må Allah subhanahu wa ta'ala skydda dem. Må Allah subhanahu wa ta'ala vägleda dem det som är bäst. Och ge dem att de ska ha tro och att de ska vinna paradiset. Wallahi, vi alla önskar att våra barn ska bli bättre än oss. Människor önskar att alltid de ska bli bästa, men alla människor vill att barnen ska bli bättre än sig själva. Så må Allah subhanahu wa ta'ala skydda dem, må Allah ge dem rätta vägen. Så inshallah, det här är de här var lite ord som jag hade samlat från olika böcker, hur man bör uppfostra sina barn. Om man har gjort sitt bästa och trots det barnen har gått vilse, så det är, kan hända att föräldrarna har misslyckats att uppfostra barnen, eller att det är qadarullah. Det finns profeter som Nuh alayhi salam, han var en profet, men trots det barnen tog en annan väg. Så föräldrarna ska göra sitt bästa. Sen när barnen väljer en annan väg, då är det ingenting att göra åt. Jazakumullahu khairan, mubarakallahu fikum. وآخر دعوانا أن الحمد لله وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.